Då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom: "Vad vill du här, Elia?" Han svarade: "Jag har nitälskat för Herren, härskarnas Gud, till Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de traktar efter att ta mitt liv." Han sa: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren." Och då gick Herren fram där, och en stor och stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men inte var Herren i stormen. Och efter stormen kom en jordbävning, men inte var Herren i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Så snart Elia hörde detta dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till gatan. Då kom en röst till honom och sa: "Vad vill du här, Elia?" Varsågod och sitt. Alla kungar i Israel, onda som goda, hade profeter vid sin sida, som Gud hade kallat och sänt. Och de var kallade att vara kungarnas goda vänner och rådgivare. Precis så som att profeten Natan blev så småningom kung Davids vän. Kungen i Israel på Elias tid, han hette Ahab. Och de kunde tillsammans ha blivit ett fantastiskt par som hade öppnat för Guds välsignelse över nationen. Men nu blev det inte så. Därför kung Ahab hade vänt Gud ryggen. Och skulden läggs i huvudsak på hans hustru Isebel. Och när hon gifte sig så kom hon med en usel hemgift som bestod av en fruktansvärd hedendom. Och det står i kapitel 21: "Ingen har heller varit som Ahab, han som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon, när hans hustru Isabel äggade honom till det." Och det är mot denna sociala och religiösa dekadens som Elia nu uppträdde med kraft och stränghet. Och han anklagar inte folket. Nej. Han anklagar de som har makten i landet. Profeten som kunde ha blivit en god vän till kungen blir nu hans fiende. Och när Ahab får se Elia, då säger han så här. Kapitel 18: "Är du här som drar olycka över Israel?" Elia svarar: "Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din faders hus, genom att ni överger Herrens bud." Två olika uppfattningar. Detta är den dystra kulissen bakom berättelsen om profeten Elia. Drottning Isabel hade dödat alla Herrens profeter. Nu var hon ute att också döda Elia. Och i kapitel 19 så sker en scenförändring i denna berättelse. Och nu gör Elia ett misstag. Ingen är fullkomlig av oss människor. Han flyr för sitt liv. Och han väntar inte in Guds röst, utan han börjar gå sin egen väg. Och här är trots allt, tycker jag, en oerhört mycket märklig resa som Elia gör. Från Karmels topp, neråt och neråt och neråt och neråt och neråt. Och till slut hamnar han under en ginstbuske i öken. Utanför Berseba. Och då frågar man sig här. Hur är det möjligt för en människa som har gjort sådana ofattbara erfarenheter, som har inkasserat sådana segrar för Guds rike och som har varit med om allt detta, dessa gudsmöten, hur kan en sån människa hamna under en ginstbuske och önska sig döden? Är inte det märkligt? Hur kunde denna våldsamma kraft mynna ut i orden? Det är nog. Ta mitt liv. Kan det vara så att det bakom stora segrar alltid lurar fallgropar och nederlag? Kan det vara så? Kan det vara så att ökenportar öppnas när kraften och förmånen och framgången är som störst och då man frestas att börja gå sin egen väg? Finns det sträckor i våra liv, kära vänner, då vi behöver en extra vaksamhet? För det finns alltid det som lurar, kanske bakom hörnet. För att förstå Bibelns människor och även människor i vår tid, deras reaktioner, deras handlande, så har vi kanske större hjälp av att vara bevandrade i psykologins värld mer än i teologins värld. Jag tror det. Bland troende finns det en falang människor som har en tendens att förandliga allting. Den verklighet vi lever i och det som sker runt oss. Och då är risken att man tappar fotfästet i den verklighet man lever i. Jag har hört många predikningar om Elia. Och de flesta har handlat om de här övernaturliga sakerna i Elias liv. Segen på Karmel, kaparna som kom med mat och så vidare. Och det är ju fantastiskt. Men jag tycker att de mänskliga inslagen är intressantare. Han var av samma natur som du och jag, skriver Jakob. Är det så konstigt att Elias säckar ihop med tanke på allt han har varit med om. Det måste ha varit en psykisk anspänning. Och epilogen, upplösningen på Karmel, måste ju ha varit en oerhört traumatisk upplevelse. Att han måste ha bearbetat efter. Sen hade han ju sprungit 30 kilometer, alltså 3/4 maratonlopp, ner mot Israel framför Ahabs ekipage. Hur långt innan vet jag inte, men det kanske också satt i benen. Och sen hade han inte ätit på många, många, många dagar. Är det konstigt att den mannen säckar ihop? Man behöver inte vara någon psykolog för att förstå det. Och då kan man önskar sig döden i samma stund som man flyr för sitt liv. För då slutar logiken att fungera. En fråga till er. Jag har redan ställt den till mig många gånger. Hur skulle du och jag reagerat om vi hade stött på Elia där under ginstbusken? Hade vi som en känd präst och levit bara traskat förbi? Vilka råd skulle vi ha gett den trötte tjänare på vägen? Hur skulle vi närma oss? Vad skulle vi säga? Skulle vi röra vid honom? Vilka slags förband ur vår själavårds väska skulle vi plocka upp till den trötte mannen? Jag tycker det är intressanta frågor. Och frågan är ju relevant i högsta grad. För mitt ibland så finns ju människorna som har tappat orienteringen. Man hittade sig själv på kartan. Man har tappat modet, livsstilen. Är det inte så? Ja. Det är många pastorer som har gått in i väggen. Ja. Eller hur? Jag känner många som har slutat på grund av att man är utmattad. Senast i förrgår fick jag veta en herre, en tjänare som är långtidssjukskriven på grund av utmattning. Församlingen är ingen skyddad zon. Det är snarare en utsatt zon, därför det finns en fiende bakom hörnet. Jag såg på text-tv häromdagen. Den psykiska ohälsan ökar kraftigt, särskilt bland barn och unga i vårt land. Varför är det på det viset? De som ber om våra röster och har makten, har de ställt frågan någon gång, vad beror det på? I grund och botten. Har man ställt frågan? Du, när en människa är utbränd, trött och modfälld, då är hon inte mottaglig för vilka budskap som helst. Då kanske man ska lägga undan Bibeln också. Då behövs vishet. Och därför låter Gud en ängel träda in i berättelsen. Allt sker på ett sådant jordnära plan. Och kapitel 19 är en av de finaste nattvardstexterna. Jag kommer inte ha någon betraktelse idag. Utan nu väver vi in nattvarden i denna predikan. Och då säger ängeln, stig upp och ät. Ät brödet. Annars blir vägen för lång för dig. Är det fint? Ni säger ingenting. Du kan väl lika anbryta där bra. Då Guds omsorg om människan, om hela människan, den är uppenbar i Guds ord. Jag tänker ibland på den här underbara morgonen vid Tiberiasjön. När Jesus lagar frukost och ser han båten komma. Då ropar han. Har ni vunnit några för Guds rike i veckan? Har ni haft några dopförrättningar på sistone? Nej! Han ropar, har ni fått något att äta? Jag tycker det är underbart. När Saul på väg till Damaskus för att uppleva denna oerhörda upplevelse så står det längre fram i kapitel 9. När han hade ätit återfick han krafterna. Och det bröd som Elia får har en övernaturlig kraft. Så att han går 40 dagar utan 40 dagar och 40 nätter till berget Horeb där vi befinner oss nu. Och hör, det är ju en kraft som fullkomnas i en fullkomlig svaghet hos en människa som önskar sig död. Han tar in i en grotta, läste vi. Och nu kommer Herrens ord till honom. Vad vill du här, Elia? Och då så brister en fördämning hos profeten. Han ger uttryck för sin fullständiga frustration och besvikelse. Han säger, jag har ju nitälskat för Herren, härskarnas Gud. Men Israels barn har övergett sitt förbund, rivit ner alla altaren och så vidare. Han hade verkligen kämpat för Guds sak. Men vad hade resultatet blivit? Och själv är han fredlös. Därtill en känsla av total ensamhet. Han är grymt besviken. Varför ska man hålla på och kämpa? är ju fullständigt meningslöst. Och det är klart, satsar man mycket så förväntar man sig resultat. Va? Jag får väl skriva mina memoarer här då, att jag var med om att man lade ner 3 församlingar i kretsen här när jag tjänade det här. Va? Och jag förstår varför, det har ju naturliga förklaringar. Men det hade varit roligare om man hade fått skriva något mer positivt. Va? Men ändå så står jag ju här idag och gör så gott jag kan. Vi får tömma ur oss vår besvikelse. Guds ord är ett förlösande ord. Och när vi är inne på nattvarden igen, va? Vi får tömma ut oss över Jesus Kristus. Därför han vet vilket verk vi är. Och han är förtrogen med våra svagheter. Är det inte så? Halleluja. Gör det redan nu. Ta emot den nåd som Ann-Britt läste om. Nu var ju inte läget så hopplöst som Elia trodde. En känsla av ensamhet behöver inte betyda att man är ensam. Och så var det inte Elias fall heller. 7000 män hade inte böjt knä för avgudarna. Läser vi längre fram. Gud hade inte övergivit sitt folk. Det ordet grotta, sug på det lite. Det andas instängdhet. Begränsade perspektiv. Man ser inte det som sker utanför. Definitivt inte 7000 män. Johannes döparen, den största av alla. Han var ju med vid Jesu dop. Han måste ha hört Herrens bekräftelse. Duvan som sänkte sig. Men när börjar han att tvivla? När han kastas ner i Herodes fängelsehåla. För då avskärs alla perspektiv. Eller hur? Vad säger Herren nu? Elia, gå ut och ställ dig på berget. Jag tycker det är underbart. Gå ut så kommer du att se tillvaron på ett helt annat sätt. Jag tycker om missionshuset i Skede. Det ligger på en kulle. Man ser över nejden. Även om det är svårt för en del gamla att komma dit. Psalm 118. Martin Luthers älsklingssalm. I mitt trångmål åkallade jag Herren. Och Herren svarade mig och ställde mig på en rymlig plats. Jag tycker det är fint. Vi ska avsluta här strax. Det här med att höra Guds röst. Eller förnimma hans närvaro. Kan man verkligen göra det? Eller är det bara det som pastorer säger? Om man nu kan höra Guds röst, finns det då några optimala omständigheter för att detta ska kunna ske? Förstår ni vad jag menar? Kan man möblera på ett visst sätt, tillrättalägga vissa saker för att Guds röst ska kunna höras? Man tänker om det är så att om vi kopplar Guds tilltal till vissa företeelser endast, finns då inte risken att vi ibland kopplar helt fel och går miste om något? Om vissa människor tror att Gud bara finns i det storslagna, uppseendeväckande, det märkvärdiga. Och där finns han ju ibland. Men finns då inte en risk att de missar honom när han kommer på ett helt annat sätt? När han kommer i stillheten exempelvis. Vårt liv består till huvudsak av vardagar. Kan det vara så att Gud oftare gör sig påmind i vardagliga små händelser än i de storslagna arrangemangen? Jag påstår inte allt här. Jag frågar er. Ni får pröva. Kan tystnad och stillhet vara de paraboler som bäst kan fånga in det där som vi längtar efter? Har stillheten blivit en bristvara i en aktivitetskultur som tränger sig in kanske i församlingen också? Vi känner ju de här bibelorden, va? Bli stilla och besinna att jag är Gud. Genom stillhet och förtröstan blir ni stark. Om Jesu vänner står det Lukas 23, och sabbaten tillbringade dem efter lagens bud i stillhet. Jesus, han var en stor bedjare, men som jag förstår det så bed han oftast om natten. Då oron hade lagt sig. När uppsökte Nikodemus Jesus om natten, omfamnad av stillhet. Och det var under natten han kom till visshet. Och Johannes känner igen Jesus. Det står inte så ordagrant, men jag tror att han kände igen Jesu röst. Och jag är övertygad om att det var en fullkomlig stillhet på Tiberias sjön den där morgonen efter uppståndelsen. Jag talade om fasta här för några veckor sedan. Är det en möjlighet för oss? Eller kanske är det en möjlighet för Gud att få ett ord med i laget? Att tränga igenom de olika lager som vi ibland kanske behöver avkläda oss, avhålla oss ifrån för att höra Guds röst. Horebs berg, det är Sinai berg. Det är samma berg. Och här hade ju skett omskakande händelser, det vet vi. Här hade Israels folk slått läger i 2 år. Här hade lagen givits. Nu sker det igen. En våldsam storm som river loss stora block, en jordbävning, en eld. Men den Gud som Elia behöver finns inte i något av detta. Allt var bara tecken på att Herren var nära. Men när den sakta susningen hörs, då dolde Elia sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till Jordan. Då kom en röst till honom och sa: vad vill du här, Elia? Elia får här nu ett nytt uppdrag. Herren säger: gå nu tillbaka igen, Elia. Så var det med profeten Jona en gång. Herrens ord kom till Jona för andra gången. Jag har en bok hemma av Frank Mangs, den borde alla läsa. Herren började om på nytt. Och så kan ske i våra liv. När vi har irrat iväg i vår egen kraft. Man står till peka. Finns Herrens profeter i vår tid? Jag vill säga absolut. Men de kanske inte alltid uppträder på de arenor som vi tror och förutsätter. De har kanske inte de röstlägen som vi tror profeter alltid ska ha. De är inte alltid populära, därför deras budskap kan ibland skava. Men de finns. Gud sände profeten Elia för att bli Ahabs vän och rådgivare. Tillsammans kunde de ha öppnat för Guds välsignelse över nationerna. Men så blev det inte. Därför Ahab vände Guds folk ryggen. Amen.